Det är företagets uppgift att göra dig lojal genom rätt arbetsuppgifter och rätt kompensation. Vi kommer prata lite grann om karriärmisstag idag. Du lyssnar alltså på 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av tradevenue.se, och det är Johan Olsson som rattar klippbordet. När jag skulle börja jobba, då kom det massa företag till Handels och så bjöd de på mat, och det gjorde då att jag sökte jobb på de firmorna. Det var typiskt, ja, men det var exakt så det gick till. Jag hade ingen som helst egen initiativkraft eller försökte hitta företag att jobba på eller fundera på var jag kanske borde jobba eller ville jobba, utan de kom dit, bjöd på mackor. Jag skickade in ansökningar till McKinsey och Andersen och BCG och Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, alltså managementkonsulter och finansfirmor. Och sen gick jag på intervjuerna, och det var oerhört många intervjuer. På vissa ställen kunde jag gå på 9 intervjuer.
Vilken var det då?
Jag tror att det var på Andersen Consulting. Det kan ha varit BCG också, men jag tror att det var nog Andersen. Ofta så var det så att man, först var det en intervjurunda, då kanske man träffade 3 olika personer och intervjuades i en timme vardera. Och gick man vidare då så blev man inkallad igen några veckor senare, och så fick man träffa 3 andra personer som skulle kolla att man var smart nog, social nog, duktig på matematik till exempel, eller siffror generellt, att kunna hoppa upp och ner mellan helikopterperspektiv och mikroperspektiv. Massa olika färdigheter som de tyckte det är viktigt i de här jobben. Det är inte poängen här. Poängen här är vad jag gjorde för misstag. Mm. Går man på så här många intervjuer, då hinner misstagen komma fram om man inte har en strategi. Jag hade ingen strategi. Jag hade 0 förberedelse. Jag räknade bara med att jag kan det jag kan, jag är den jag är. Och nu kör jag bara. Och det innebar att jag sa saker som, efter att ha gjort ett IQ-test till exempel, och de som höll i det sa att IQ-test, de är lite fåniga kanske sådär. De försökte liksom småprata lite grann med mig och ta ner betydelsen för att det inte skulle verka för fånigt. Och då sa jag, ja, men de går ju fortfarande att använda till någonting. Men om man skulle skjuta av den halva mest ointelligenta delen av befolkningen, då skulle den andra halvan klara sig bättre. Jag tycker inte man ska göra det, men ja, så är det väl. Ja, jag vet inte riktigt var jag står i det här just nu, men det där följer ju inte i god jord. Jag såg direkt, där dog han. Han är ju psykopat. En annan var när jag fick frågan om jag hade någon litterär förebild. Och jag nämnde en person som hoppade ut genom fönstret från ett väldigt högt våningsplan för att behålla överraskningsmomentet på sin sida.
Vem var det då?
Jag tror det var Ford Prefect i liftarens
grejtiga. Ja.
Och det, jag vet inte om just det gjorde att jag inte fick jobbet, men det var återigen så där, liksom, den här personen är inte välanpassad och disciplinerad. Han är en liksom, han är vild helt enkelt. Det ska vi inte ha här. Vi ska ha en kostymnisse. Så det är det här vi ska prata om idag. Lite olika karriärmisstag. Jag vet inte om jag ser de här som misstag egentligen.
Ju hårt att få nej då kanske.
Ja, och samtidigt så var jag inte riktigt ledsen heller. Det var nog mer min pappa som tyckte att det var ju riktigt, riktigt dumt gjort. Mycket fattar du inte att de letar bara efter misstag.
Ska spela Loser's Game?
Ja, precis.
Bra sagt.
När pratade vi om det? 5-10 avsnitt sen, någonting sånt.
Vi gör det ofta, för det är en viktig...
Hade vi inte ett avsnitt som handlar särskilt om Winner's Game? Nej, det kanske vi inte gjorde. Nej.
Jo, men det var typ avsnitt 10.
Har du någon särskilt karriärmisstag som folk gör?
Jo, men vi snackade om det i förra avsnittet. I alla fall gjorde jag det. Alltså det här med 2x-regeln. Att vara villig att ta lägre lön i början av karriären i utbyte mot en bra chef, inlärningskurva, rätt industri och sådana saker.
Jag fick 13 000 i månaden på mitt första finansjobb och jobbade nog i snitt ungefär 80 timmar i veckan. Men jag hade inte riktigt den strategin. Däremot så var det i alla fall så att jag hade fått för mig att man ska jobba i finans. Och det gjorde jag utan en tanke på huruvida jag tjänade mycket eller lite. Jag bara tog jobbet och så jobbade jag så in i.
Jag tycker man kan ta som en grundregel att det är högst osannolikt att du kommer bli rik innan du är 30. Om det nu är ditt mål. Men om det är ditt mål, det är osannolikt att du blir rik innan 30. Och tiden innan dess bör man försöka maximera till exempel inlärningskurvan.
Ja, det där med att försöka bli rik snabbt, det leder ju ofta till misstag istället. Fort och fel.
Nej, men just det, på tal om det här med att bli rik. Vi snackade om det i avsnitt 60, om tre stycken vägar för finansiell frihet. Och huvudpoängen i det avsnittet, det är alltså de tre vägarna. Det finns typ tre standardsätt att bli rik på. Och det är att spara ihop väldigt mycket pengar och få avkastning på dem. Det är två, att få passiv inkomst. Ja, så att säga passiv. Alltså minimal arbetstid via återkommande inkomst. Och tre, så kallad barbell approach. Där du har kanske 80% säkra tillgångar. Medan du har 20% hög risk. Och såklart så kan du vara entreprenör. Men det är ju praktiskt taget de sätten som finns.
Ja, just den här barbell approachen. Man kan väl nästan säga att vara entreprenör är lite av ett specialfall av den.
Ja, exakt.
Man ger sig själv möjligheten att få den där stora uppsidan.
Ja, och det är osannolikt att man lyckas med de här grejerna innan man är 30. Även om man börjar tidigt.
Ja, jag brukar säga att det är sällan särskilt bra strategi att tro att det där slutmålet ska nås. Det är inte riktigt så livet fungerar, tycker jag. Utan det handlar mer om riktning och själva processen. Än att fokusera på jag ska bli rik tidigt.
Men det är lite som, man kan jämföra det med droger och steroider. Så här, om målet är att bli rik snabbt, då är fokus på ett högbetalt tidigt jobb ganska dåligt ändå. Alltså ganska kontraproduktivt. Det är lite som att ta anabola steroider för att bli hälsosam. Eller att ta tunga droger för att bli lycklig. Så det funkar ett kort tag, men sen ångrar man sig.
Ja, bra parallell. Ett annat misstag kan vara att ta för stora skulder i onödan.
Ja, det säger väl sig själv liksom, att inte ha något att ha ett val.
Nej, skulderna håller tillbaka en. Skulderna är nästan motsatsen till att investera, att jobba hårt, att få rätt momentum. Det blir snarare ett negativt momentum. Så länge man använder skulderna för konsumtion eller tar alldeles för stora skulder. Mm. Däremot om man har ett väldigt konkret produktivt användningsområde för skulderna, då kan det vara ett sätt att investera och jobba hårt och skapa det där tidiga momentumet. Så det är lite ett sånt snöre situation igen. Så en del typer av skulder för rätt typer av investeringar, det är bra. Det kan också skärpa en att fokusera och se till att ta det på allvar. Men ja, skulder för konsumtion, det är definitivt dumt.
Ja, typ sms-lån. Nej, men allvarligt talat, det är det här med skulder. Det vanligaste exemplet, det är väl att typ ta lån för en lägenhet. Och det är sjukt vanligt. Och man hör bara om dem som gör en bra affär. Man hör aldrig om dem som gjort en dålig affär. Och det absolut viktigaste är att du hör aldrig någon prata om alternativkostnaden. Vilket är det viktigaste?
Ja, folk använder argumentet att man måste ju bo någonstans.
Och också, ja men det har gått upp hur länge som helst. Ja, det kanske gör, men tänk om det inte gör det. Fortfarande, det rättfärdigar inte alternativkostnaden.
Nej, och dessutom så finns det ytterligare en risk i form av högre ränta. Även om det är så att banken aldrig kommer skicka ut någon på gatan och tvångssälja lägenheten, hur lågt priset den faller. Så på ett sätt så är det lite av en gratisoption. Men den är ändå inte helt gratis, för räntan kan de höja så högt så att du precis nätt och jämnt klarar av att betala den hela tiden. Mm. Och då blir livet riktigt surt.
Ja, i slutändan så är det ju så här, man måste alltid tänka worst case scenario. Och det är att du blir skuldsatt, du förlorar pengar och du har inte någon frihet att styra över din karriär, för du måste ha pengarna nu. Och det är inte värt att tjäna lite extra pengar på en lägenhet för det, eller ganska mycket pengar, men det är ändå inte värt det.
Okej, men antag att man redan har ett jobb, man är igång, karriären har startat lite grann i alla fall. Då finns ett antal saker som jag tycker man kan undvika på sin arbetsplats. En är till exempel att vänta på sin tur. Det är inte så det funkar eller så man ska göra. Det är väldigt lätt att tro att jobb ser ut som i Modern Times i Charlie Chaplin-filmen. Att du har en uppgift, du ska ratta någon typ av mutter 30 grader åt höger. Och det är din enda arbetsuppgift, och gör du någonting annat så gör du fel och då går du åt skogen. Så funkar inte en modern arbetsplats eller en modern arbetsuppgift. Utan det är inte så att någon säger, nu är det din tur, nu får du den här befordran. Eller nu är det din tur, nu ska du göra det här. Utan det är du som skapar tillfället när det är dags för dig att göra någonting. Du måste ta ta initiativet.
Okej, okay. Och hur ovanligt är det?
Jag är definitivt en sån som väntade på min tur. Jag vågade inte göra fel. Jag vågade inte göra saker som jag inte hade blivit tillsagd att göra. Vilket gjorde att nu blev det ju min tur förr eller senare. Och visst, jag utvecklade lite Excel-modeller och annat som för min egen skull, som jag råkade då ha i rockarmen när jag blev tillfrågad. Så det är klart jag gjorde någonting. Men hade jag varit smart och tänkt enligt de här felen, då hade jag tagit den där Excel-modellen som jag gjorde på Buffett. Alltså jag sammanställde en hur hans kriterier såg ut, och jag stoppade in några av våra favoritföretag i den och såg hur de föll ut. Den här skulle jag ju tagit fram direkt förstås och visat för chefen eller för kunderna och sagt, så här ser de här företagen ut enligt Buffett-modellen, och så fel kan han väl inte ha. Och det här var 94. Men istället så väntade jag, och så råkade det av ren tur vara så att min chef läste en artikel om Buffett och hans modeller och sa, Sydin, kan inte du försöka sätta ihop en modell eller någonting på det här? Och då sa jag, på mitt lagom Asperger-sätt, det har jag redan gjort. Va? Vadå? Hur då? När då? Jag har modellen här, jag kan väl ta fram den. Ja, men gör det då. Och så tog jag fram den, och då med dessutom vårt favoritföretag redan instoppat i parametrarna. Och chefen tyckte, vad är det här? Du har ju gjort det på vårt bästa företag, och det verkar ha kommit rätt ut. Ja. Där kan man snacka om att vänta på sin tur. Det är ett misstag. Mm. Ja, vi kom ju in lite grann också på typ misstag två, att bara göra som man blir tillsagd.
Det är väl typ samma sak.
Ja, det kan vi säga. Man kanske inte ska göra saker som står i direkt motsättning till vad ens nedskrivna arbetsuppgifter är, men man kan gärna leta efter saker att uträtta.
Hur ska man sköta förhandlingar och sånt då?
Jag tycker att man ska berätta att man är värd mer, om man tycker det och har fog för det, och också varför. Det vill säga, misstaget här är att inte förhandla om lön eller arbetsuppgifter eller befordran. Men jag tycker inte man ska hota med att sluta, till exempel. Det tycker jag är ett osnyggt sätt, och risken är att du faktiskt får sluta antingen av princip eller för att du inte är värd att vara kvar, och att man inte gillar folk som är lojala. Men tänker du sluta, då bara gör det.
Men är det inte som de säger att man måste hota för att få något?
Jo, men det är lite så som vi pratade om i förra avsnittet att med Grant Anderson. Du ska skrika och bråka och sånt där. Men just att säga, om inte du gör så, då slutar jag. Den typen av ultimatum är lite för hårda, lite onödig risk också. Och du måste verkligen vilja vara beredd att sluta om du ska göra det. Och då ska du helst redan ha ett annat företag som står på kö och väntar.
Okej, men var går gränsen mellan att liksom säga att jag är värd det här och därför är jag värd det, med att vara artig?
Ja, man ska inte ägna sig åt personangrepp, till exempel. Och nu har vi redan sagt att det är en bonusdiskussion, så får man gärna skrika. Det är inte artigt heller. Man kan slå i dörrar.
Kan man kasta vaser? Det gjorde Napoleon.
Ja, det är väldigt aggressivt. Men det funkar säkert. Det är absolut inte min personlighet. Jag skulle aldrig göra det. Men det kan säkert funka. Sen så gäller det att göra det här mot rätt chef och på rätt företag, rätt typ av miljö. Nu har vi pratat väldigt mycket om just liksom high finance och bonusar på mäklarfirmor.
Det är väl kanske inte så jättevanligt att man har bonusar om man inte är i ett försäljningsyrke.
Nej, precis. Men om du är en reklamare eller säljare, eller du har ett mer normalt tjänsteyrke, då kommer du alltid hamna i situationer där du ska säga till chefen att du vill ha högre lön. Och att bara gå in med mössan i hand och säga, hej, jag skulle vilja ha högre lön. Jaha, nej, tack då. Och sen gå ut. Det är inte den bästa strategin. Utan du ska ha armerat dig med 3-4 punkter om hur intäkterna ser ut, vilka relationer du har till kunderna, vad du har utvecklat, vad som har vuxit. Var rak och tydlig, snarare än snäll och artig.
Kortfattad kanske?
Ja, alltså det gör att man blir tydligare. Så verkligen få ner det väldigt, väldigt konkret av vad det är du vill egentligen och varför. Men tillbaka till det här med att sluta eller hota med att sluta. Man ska inte säga det, man ska inte yttra orden. Det kan få ligga mellan meningarna. För det är klart att om jag står och uttrycker ett stort missnöje eller säger att det är en väldigt stort gap mellan vad jag vill ha och vad jag får, då tror chefen att eventuellt är jag på väg att förlora den här personen.
Ja.
Och är du beredd att sluta, ja, då kan du också bara sluta rakt av. Då blir det upp till chefen att komma med motbud.
Det är som allt annat i livet. Den som behöver det mest måste be om det.
Mm. Ja, ett annat misstag, nummer 5 kan vi kalla det, det är att man bara stannar av ren lojalitet.
Okej, var går gränsen mellan att stanna för länge jämfört med att byta strategiskt, eller vad man ska kalla det?
Det finns förstås ingen tidsperspektiv här.
Ja, men vad du tror eller tycker?
Jag tycker att tidigt i karriären så är 2-3 år är ganska länge. Du hinner kanske göra 5 sådana hopp då på 10-15 år. Då, efter 5 sådana hopp, då bör du ha hamnat på rätt ställe. Helst tidigare.
Är det inte bäst att försöka hamna rätt från början?
Jo.
Om det går.
Jo, men absolut. Det tog vi väl upp i förra avsnittet. Att försöka hitta rätt chef eller rätt företag, rätt bransch. Men man kan ju inte räkna med att man gör det. Man vet för lite. Så hellre i sådana fall, tro att det är rätt. Vara där, ge det chansen. Det tar säkert minst 12 månader i alla fall för att ge det chansen. För att känna av vad det är för företag, vad det är för bransch, vad det är för chef. Men sen efter det vara väldigt öppen för och aktivt leta efter någon typ av alternativ. Vi har fått ett riktigt bra erbjudande från Nextory. Obs att det stavas utan S, så det är Nextory. De har alltså gett oss ett riktigt bra erbjudande. Med koden 25 minuter så kan du prova deras e-böcker och ljudböcker gratis i 25 dagar. Nej då, jag skojar bara, i 30 dagar. Så koden är alltså 25 minuter, helt och hållet ihopskrivet, 2-5 minuter utan mellanrum. Så gå in på www.nextory.se/kampanjkod och skriv in kampanjkoden 25 minuter. Alltså som ett ord utan mellanrum. Du kan där läsa och lyssna hur mycket du vill i 30 dagar, och om du inte gillar tjänsten så kan du enkelt avboka på hemsidan när som helst innan perioden gått ut. Så Nextory, Nextory, är ett perfekt komplement för att snabbt skanna av böcker för att avgöra vilka man vill fördjupas i. Jag har själv nyligen läst Sapiens, en fullkomligt briljant bok, och håller nu på med uppföljaren Homo Deus. Provläs dem du också genom att gå in på www.nextory.se/kampanjkod och skriv in vår kod 25 minuter, 2-5 minuter utan mellanrum.
Jag kan tänka mig att ett väldigt svårt beslut, det skulle vara att, ja, om vi tänker oss att vi har en riktigt duktig person här, och sen har den här personen jobbat på ett företag, låt oss säga kanske 3-4 år, det går bra, så är den under en duktig chef och den gör alla de här grejerna som vi snackat om, typ bra bransch, bra chef, omges med rätt personer, inlärningskurva, allt det där, och ja, det går bra, men sen byter den här chefen till någonting annat, och den här personen har möjligheten att byta med chefen till det nya. Då är dilemmat om man ska stanna kvar eller byta med chefen där. Vad tror du då?
Ja, alltså ett riktigt bra exempel. Jag tycker man ska följa chefen. Han vet sannolikt mer än du. Kanske både om firman du jobbar på och den branschen och firman som han går till. Om du redan har konstaterat att det här var en bra person, då är det, jag tycker det är ett perfekt läge att följa honom. Det finns absolut ingen anledning att vara lojal företaget bara för sakens skull. Det är företagets uppgift att göra dig lojal genom rätt arbetsuppgifter och rätt kompensation och rätt kunskaper. Det är inte din uppgift att bara vara liksom dumlojal för att du en gång har börjat där.
Mm-hmm. Ja, intressant svar. Svårt dilemma.
Mm. Och sen har vi det här med att söka jobb. Misstaget, eftersom vi väljer att uttrycka det så, det är att inte söka nytt jobb förrän man måste. Det är misstaget. Utan sök jobbet hela tiden. Håll ögonen öppna. Du ska ha en plan för hur ditt nästa steg ska se ut så att du är beredd när tillfället uppenbarar sig.
Om man tänker tillbaka ett steg, bara så här rent hypotetiskt, så är det bästa ändå att man är så bra och så viktig att någon annan hittar den praktiskt taget så man kan gå vart man vill.
Ja, ja, men det är klart att det är drömmen. Men även då så måste man ha primat sig själv så att man är redo. Så att man vet vad det är för nästa steg man egentligen vill ha. Så man inte råkar göra det där misstaget med get rich quick scheme.
Get rich or die trying.
Nej, men för risken är att det kommer förbi någon som har uppfattat att man är duktig och kompetent. Och så ger de ett bud med en viss typ av lön och eller bonus. Och så känns det riktigt bra. Så känner man sig attraktiv och dels så är det mycket pengar. Och då blir det lätt att ta det om man inte redan har en strategi för vad det är man egentligen vill uppnå.
Om man sen tänker så här, ett annat vanligt misstag, det är det här med att sluta lära sig. Om man redan har bra vanor, om man läser på fritiden, om man lyssnar på podcast och man håller på, då fortsätter man antagligen med det. Men många personer verkar sluta lära sig.
Ja, jag tror att det tyvärr är lätt att sluta när man slutar plugga. Kanske har man lite negativa associationer till pluggandet och därmed tycker att det är skönt att få sluta lära sig. Kanske är det så att andra slutar lära sig och då gör man det själv också. Kanske kan det här första jobbet ställa rätt mycket krav på både tid och energi som gör att det känns som att när man är ledig då vill man verkligen vara ledig på riktigt. Så det finns tyvärr en massa olika anledningar till att sluta lära sig.
Mm, det är lite som i gymma typ.
Nej, utan det gäller att ha mindsetet att man faktiskt aldrig är klar. Se istället till att du lär dig att tycka att det är kul att lära dig. Än att försöka undkomma det eller bara av ren homeostas tycka att det är skönt att slippa de där läxorna. En grej som slår mig när vi pratar om det här, det är att väldigt många av de här felen, karriärmisstagen, det är saker som skulle vara misstag i en relation också. Alltså till exempel att vara lojal, att stanna i ett äktenskap för att man är lojal. Det kanske funkade för 100 år sedan, men nu så ska du väl tänkt stanna av kärlek. Om du bara är lojal, då är inte relationen värd någonting. Och det borde inte den andra uppskatta heller, utan är du inte kär så tala om det. Och om du har slutat utvecklas, slutat lära dig. Jag menar, vem vill vara ihop med någon som har stagnerat till en sambofet soffpotatis? Och vi har alla de andra punkterna. Vänta på sin tur, vara artig, inte säga vad man vill och varför, göra som man blir tillsagd. Alla de här punkterna skulle vara fruktansvärt i ett äktenskap. Och eller för den skull att dricka för mycket alkohol.
Ja, just det, på tal om det med den här Geraint Anderson i Cityboy. Han snackade om att han gjorde, trots att han var väldigt socialt begåvad, så gjorde han det så att säga misstaget flera gånger. Säger han i alla fall själv där. Att han blev riktigt full på alla de där personalfesterna. Gjorde bort sig.
En av hans styrkor var ju just att festa med kunder. Så det kanske är svårt att festa så mycket. Han var ju ute i princip varenda dag. Att göra det och sen lyckas hålla igen på personalfester. Det tror jag att det blir en väldigt svår ekvation. Jaha, sista punkten. Jag skulle nog säga att det är den viktigaste. Bra att vi inte har begravt the lead. Utan vi har en först eller sist. Det är för övrigt en bra modell. Men, hur som helst, du får inte ljuga eller stjäla. Det är lätt hänt att du, som till exempel analytiker, chansar eller ljuger lite grann om någon datapunkt eller någon information som du har om ett företag. Och om kunden eller chefen säger, är du säker på att det är 1317 här? Att då chansa för att verka kunnig och kompetent och ha bra minne, det är helt och hållet fel. För du blir påkommen och då kommer ingen kunna lita på dig i framtiden. Det är absolut dummaste du kan göra. Här måste du ha mage att säga att du har fel. Det är inte värt risken att chansa. Utan säg, jag har glömt bort det nu. Jag tror att jag har det i min modell. Om inte så tar jag reda på det och återkommer.
Ja, det makes sense så att säga. Det är kul att han säger exakt att han gjorde exakta motsatsen för att lura på folk saker och sälja saker. Geraint Anderson.
Det har jag faktiskt glömt bort. Det är bra att han drar in lite sådana karriärmisstag. Men jag kan säga att jag har varit väldigt sugen ibland när jag har tyckt att jag kan ju det här egentligen. Eller jag vet att jag förväntas kunna det här. Och jag är nästan säker på hur det är. Ska jag inte bara säga det? för att liksom verka som att jag är riktigt skärpt och liksom har koll på allt. Men har ändå i slutändan sagt att nej, jag är inte säker på den här saken. Jag tror att det kanske kan vara ungefär 1300, men jag måste kolla upp det.
Ja, men vi, ja, jag skulle vilja slå ett slag för den här boken Cityboy. Den var så rolig. Både bra misstag och bra tips om man läser mellan raderna. Plus den är sjukt underhållande med alla de där historierna.
Och då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson. Tack för oss!